A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det här är avsnitt 216. Veckan är 14 år 2017. Och jag är inte David. Många tror det.
Va?
Nej, jag tror inte det. Jag vet. Nej, Frida jag. David håller på, jag vet inte vad jag gör, äter kebab i Hongkong, såg jag på Facebook.
Turkisk mat mitt inne i Hongkong, det är ju, ja, det är David.
Helt fel. Men Henrik är här i alla fall. Hej, hej.
Henrik är här och förkyld.
Välkommen. Och så har vi en gäst som är Marion.
Hello, jag är inte förkyld.
Hej, hej.
Är du förkyld eller är du inte förkyld?
Jag är inte förkyld. Skadade jag, men...
Det är lite hemskt med tanke på vad som hände här i stan för några veckor sedan. Eller vad säger några dagar sedan?
Några dagar, ja.
Veckor sedan?
Ja. Ja. Nej, men det kommer vi prata om lite senare, den här terrorattacken. Vi börjar med lite mer lättsamt snack. Kanske presentera Marion. Du har ju varit med,
jag börjar med det.
Lite tidigare i några tidigare avsnitt här i Kvack.
Mest minnesvärda är väl kanske ditt julsnack.
Precis.
För att det var senast. Det var lättare att komma ihåg.
Det var inte så minnesvärt för mig, för jag drack ganska mycket vin under det. Så att jag
är liksom samma här. Men,
precis. Är det någonting annat du vill säga om dig själv?
Nej. Nej, men det finns ju ingenting att säga om mig.
Du känns på Twitter.
Gör.
Ja, absolut. Jag har ju de där 12 följarna som vi snackade om förut. Mm. ni står ju för en del av dem också. Så.
Mm, det är det.
En fjärdedel står vi för.
Yep.
Vi som är med här just nu. All right, det kanske kommer fram lite mer info om dig senare, vad vet. Men,
annars följ mig på Twitter.
Ja,
ja,
det kan väl vara schysst. Allting på heter du. Eller
stämmer.
Allting på.
Ja, jag tror man kan söka på allting på så lär man ju få upp det.
Precis. Men någonting om en musmatta kanske? Är det du som har lagt in den där, Henrik?
Ja, jag tänkte att alla våra, ursäkta, alla våra stackars fans som inte fick möjligheten att köpa den här birrotavlan kan ju få köpa en birromusmatta istället. Som hans fru nu då säljer ut. För det är en bild på de två på en musmatta. Just nu är ledande budet är 610 kronor, det är 8 dagar och 2 timmar kvar och det är 33 stycken bud. Så om det är någon som känner för att bidra med lite inredning till våran obefintliga studio så kan man gärna göra det.
Annars så såg jag skinnjacka.
Jaha.
Med byrå på.
Ah, nej, det var inte... Nej, det var hon hade lagt ut exet där, hade lagt ut en skinnjacka såhär, offerkofta. Jaha. I skinn säljes.
Nej, alltså hon är så jävla rolig.
Alltså hon är så jävla fet alltså.
Ja, riktigt bäst. Ja. Men jag undrar om hon kommer starta någon så här egen typ merch-butik liksom. Med bara prylar med deras face på.
För
det känns som
att
hon skulle kunna leva ganska gott på de intäkterna.
Mm.
Ja.
Ja, nej men jag tycker vi drar igång med nyhetsronden.
Bra. På den skolan där jag jobbar så har det sedan några år varit förbjudet att ta med jordnötter in på skolan. Och det har jag vid något tillfälle missat. Och då är det ganska skönt att läsa den här artikeln som berättar om hur det är verkningslöst med sådana förbud. Det verkar som att det enda som fungerar är att ha jordnötsfria bord. De ämnen som luktar är alltså inte samma som de allergena ämnena. De är inte överföringsbara via luften.
Nej, det här är intressant. Jag skrev faktiskt en krönika om det här i senaste numret av Sans. Och fick direkt typ, alltså samma dag som tidningen landade så fick jag ett läsarbrev. Och jag har typ nästan aldrig fått något läsarbrev. Så att jag blev väldigt nervös att okej, samma dag som tidningen kommer så... För den kommer bara en gång i kvartalet eller något sånt där. Samma dag som den kommer så får man ett med. Jag bara, nej, kommer jag bli helt överröst nu? För det var någon sån här... Ja, det var någon läkare eller någonting som mejlade om det. Och då tänkte jag, har jag något fel här nu? Men jag har ju ändå kollat igenom källorna ganska noga. Och det är ju, som du säger. Sen så tror jag att vissa allergena ämnen ska... De kan föras via luften typ en meter eller någonting. Det är främst om man knäcker såna här jordnötter som liksom ligger... Ja, med sånt här stort skal runt om, ni vet.
Mm. Alltså jordnötter i skal?
Ja, precis. Det är det här skalet. Liksom, det bryts sönder så kan det komma lite såna ämnen i luften.
Ja, det. Men det kan komma partiklar.
Men det blir inte... dammigt, liksom.
Ja, precis. Men det är inte, om man tar på vanliga liksom saltade jordnötter så känns ju de också som att de är dammiga. Mm. Men det är alltså inte samma sak som jag har förstått det.
Nej. De säger att om någon som är allergisk mot jordnötter tar på jordnötterna så inte heller de fara om de sen då inte tar sig själva i ögonen eller i munnen.
Nej, precis.
Då, så ska det inte vara någon fara.
Nej. Därmed är det inte sagt att man behöver gå runt och kasta jordnötter på de som är allergiska.
Nej, det är inte det. Men det är intressant. Det finns ju en del sådana här förbud runt omkring oss som faktiskt inte har någon egentlig verkan.
Nej, precis.
Alltså det är klart att har man inga jordnötter där så... blir man väl då heller inte utsatt för den här allergin.
Nej, det är bara viktigt men att veta varför. Liksom inte... Varför har vi det här förbudet? Vad ska det syfta till? Så att det är inte bara så här att bara det finns jordnötter här så dör någon automatiskt.
Nej, för det har man ju gått omkring på. Nu tänker vi på en stor skola. Vi har, eller bland högskolor inte en jättestor, men det är en stor byggnad. Det, och att man då inte har med sig jordnötter alls in på byggnaden. Då tänker man hur... fruktansvärt ska det vara att leva med en sån allergi där man inte kan finnas i samma byggnad. Alltså det är flera byggnader och ingen av dem får man ha jordnötter i. Alltså, man kan ju inte överleva. Men uppenbarligen så är det bara överdrift.
Ja, nej, men för jag har undrat över... Alltså jag blir ju, för jag läste ju krönikan och tyckte det var skitkul. Liksom att, eller inte skitkul, men man blir chockad för att man har ju typ vetat i hur många år som helst att folk dör om du öppnar en Snickers. Liksom.
Precis. Och då snackar vi kanske på ett jättestort flygplan och att om du sitter längst fram och någon sitter längst bak och är allergisk så kan den ändå dö bara av det, alltså osynliga partiklar som färdas. Så. Men riktigt så funkar det inte. Däremot, ifall du håller på att veva runt med din Snickers liksom, så kanske det landar någon liten jordnötsbit på någon som går vidare och som sen nuddar den. Alltså, det kan ju fortfarande bli så att det förs över i den personens mun, så man måste ju ändå vara försiktig.
Precis. Jag har inte sagt att man totalt ska strunta i den här allergin bara för den är ju, det är en farlig allergi.
Jag tyckte ändå det lät som att du sa att vi ska börja kasta jordnötter på allergiska. Jag vill ta avstånd från det, vill jag bara säga.
Jag ber om ursäkt om det var så det uppfattades. Min mening var nog mer, råkar man ha med sig en Snickers in i en byggnad där man inte får med sig jordnötter så kan man ändå slappna av och andas och säga okej, det kommer inte hända någonting om så länge jag inte trycker upp den ansikten på någon.
Precis. Men Snickers vill man ju helst bara trycka upp i sitt eget ansikte. Så det är väl ganska chill, tänker jag.
Och den allnuts som finns nu är god.
Och hazelnut.
Om det fast allnuts är ännu bättre. Nej, allnuts har lite olika nötter och hazelnuts har... Alltså allnuts borde ha alla nötter i sig.
Det är falsk marknadsföring annars.
Ja, men har den jordnötter? För jordnötter är ju inte nötter.
Nej.
Okej. Vi går vidare.
Innan vi kom in på den diskussionen.
Ja, precis. Benny Rosenqvist, eller Rosenfjant, han har chattat med läsarna i tidningen Nära. Och han är på ett skojfriskt humör. Det är en kvinna som frågar om hon kommer träffa någon speciell man snart. Och då säger han, det dröjer länge. Nej, jag bara skojar. Säger då, tog fransen Benny. Och när en annan kvinna frågar då, kommer jag bo nära havet någon gång? För det skulle jag gärna vilja. Så säger Benny, jag ser dig i ett betonghus. Nej, jag bara skojar. Men... så han är väldigt skämtsam. Och det är intressant, herregud, att varenda person här får liksom ett positivt och glatt svar på sin fråga. Och det är en som frågar då bland annat om hon kommer få hjärtproblem. Och då får hon svaret att det kommer hon absolut inte få. Hon är bara hypokondrisk.
Ja, men gud.
Så Benny håller sig kvar vid sina gamla mönster.
Ja, odrägligen. Mm. Men alltså, om man vill bo nära havet så måste man ringa ett medium för att fråga om det kommer hända. Mm. Är det inte bättre att spara pengar?
Ja, det kan
och
man
leta
tycka.
Efter. Okay.
Gå in på Hemnet istället. Ja, det kan man tycka.
Ja, typ.
Ja, vi går vidare till diskussionsronden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är väl ingen chock för någon här vad vi kommit upp. Terrorattacken i Stockholm i fredags. Mm.
Precis. Det första jag reagerade med, om man säger så, när jag läste nyheten och kom upp i nyhetsflödet. Vi satt i bilen och hade åkt hem. Om man läste då att en lastbil och kopplingarna till Berlin och Nice och London fanns ju ganska tydliga, men ändå så fanns det tanken, nej, men det kan ju faktiskt vara så att det inte är så, det kanske är någon som har drabbats av någon sjukdom eller någonting, svimmat vid ratten och hamnat på något sätt så att gaspedalen trycks ner och olyckshändelse på något sätt, och nästan hoppas att det är så. Det är intressant hur psyket fungerar, när det hamnar nära så är det försöka hitta bortförklaringar eller andra förklaringar.
Mm. Vad befann du dig, Marion, när du fick reda på det?
Ja, jag var hemma och tyckte jättesynd om mig själv. Och det slutade jag ju med ganska så jävla fort.
Man får lite perspektiv.
Ja, så inåt helvete. Jävla bra reality check. Liksom, att det är så många som lever i sånt här. Att det liksom är vardagsmat.
Verkligen.
Ja.
Jag har satt på ett plan på väg till Stockholm faktiskt, från Budapest. Och fick reda på det här i luften, för att det var Norwegian, som man har lite sporadiskt wifi liksom. Jag höll inte på med min telefon, utan jag satt och kollade på en tv-serie tillsammans med min kompis, och så när kvinnan bredvid oss som bara, det är en lastbil som har kört in i Åhléns på Drottninggatan, och det ligger döda kroppar över hela vägen liksom. Så vi får ju båda två panik, framförallt min kompis, för hennes kille skulle vara på en AV precis den tiden, precis vid centralen. Så hon visste liksom att han skulle vara i området exakt den tiden. Så vi börjar ju liksom försöka få upp wifiet och försöker och liksom, ja, kontakta dem som är närmast, och vissa fick man ju upp så här att den här personen är i säkerhet, den här har markerat sig som säkerhet. Men jag kunde själv inte markera mig som i säkerhet, eftersom den går på GPS på något sätt. Det funkade liksom inte uppe i flygplanet. Så att jag hade en del hysteriska meddelanden från olika människor som undrade om jag levde och varför jag inte svarade och så vidare. Och så var det ju väldigt så här... på ett sätt var det ju skönt att vara uppe i luften och vara väldigt långt ifrån allt det här. På ett annat sätt så började man ju tänka, okej, om det här är någon slags samordnad attack, kommer nästa grej ske på Arlanda då, när de liksom har lurat in alla poliser inne i centrum och folk står fast på Arlanda, kommer någon liksom kuta in där med ett maskingevär eller liksom, ja. Ja, nej, men så det blev ganska kaotiskt. De ropade liksom inte ut någonting i planet. Utan vi blev försenade, vi liksom cirklade upp i luften, men de som jobbade där sa ingenting om det här.
Nej.
Och jag vet att folk bredvid mig liksom blev irriterade och bara säger de ingenting. Samtidigt tänker jag bara så här, okej, vi är några på det här planet som vet om det här och för oss är det jättejobbigt. Mm. Men alla vet absolut inte om det, för många ligger och sover, de läser en bok, de flesta höll inte på med sina telefoner. Mm. Är det bästa verkligen att skapa panik liksom, i planet bland alla?
Det är sällan bäst.
När ingen kan göra något ändå. Nej, precis. Som sitter fast i burken.
Exakt. Mm. Och de har inte info nog att kunna liksom ge oss uppdaterad info hela tiden. Plus att jag menar, det kom in så jävla mycket falsk info också.
Så fruktansvärt mycket.
Det var liksom skottlossning på varenda jävla plats i Stockholm.
Ja.
Jag tänkte faktiskt, direkt när jag hörde det så tänkte jag på tidigare terrorattacker när jag varit i Paris och så där. Då har det också varit samma sak. Att det är så här, nu är det skottlossning där och nu öppnas det eld där. Och sen är det jättemycket som inte har stämt. Så jag tänkte direkt när jag hörde det, jag bara, nej, det där tänker jag faktiskt inte tro på. Jag tänker bara förutsätta att det där inte stämmer förrän det är bekräftat.
Mm. Och sen blev det ju bekräftat. Var det TV4 eller SVD eller någonting sånt där som bekräftade på, jag såg ett tweet. Men det var ju också fel info.
Det känns som att det blir väldigt mycket den typen av ryktesspridningar som liksom bekräftas från något håll, fast den trodde att det var väl ni som bekräftade. Mm. Vi bara bekräftade att ni bekräftade. Liksom.
Ja, exakt.
Sjukt äckligt allting. Väldigt overkligt.
Ja, för det blir väl så om någon hör någon, bara, det är skottlossning, eller får för sig att ett ljud är skottlossning, rapporterar det till polisen. Polisen säger så här, ja, vi har fått uppgifter om att det finns någonting som kan likna skottlossning vid bla bla bla, och så återger ju tidningar och...
Ja, och det är väl svårt att hinna reda ut allting när det är sån liksom paniksituation och folk sitter och uppdaterar som galningar och vill ha ny info hela tiden. Så.
Mm.
Ja.
Men jag vet inte, det var ju någon kvinna i SVT som fick mycket skit. Har ni sett det?
Nej, jag har bara sett på Twitter och hört om folk som har så här skrikit om henne och bara, hon är ju dum i huvudet och helt inkompetent och typ springer och intervjuar chockade människor och
stör polisen. För det har det blivit en ganska mycket diskussion om då, att hon gick runt och verkligen så här, precis när någon har liksom gått ut ur den här butiken och precis klarat livhanken i princip, så står hon och skriker och så här, hur känns det? Liksom.
Mm.
Nu har jag inte sett det själv, så det är väl jättedåligt att jag, på tal om obekräftade uppgifter här, men,
nej, men det är,
jag
har i alla fall
sett att det blir väldigt mycket diskussioner om hur ska man som journalist bete sig när man har att göra med traumatiserade och chockade människor.
Mm.
För det verkar ju inte vara helt, alla verkar inte vara överens om det, om vi säger så.
Nej.
Något som var fint i alla fall var ju att det var väldigt många som öppnade upp sina hem och som hjälpte till och som sprang, alltså många läkare som sprang direkt till det här området så fort de hörde vad som hade hänt.
Ja, jag hörde att typ inom 30 minuter så var det liksom hur mycket folk som helst som hade anmält sig liksom, att jag är på väg. Och...
Exakt, och folk gav blod och folk, alltså det kändes som att det var många som verkligen agerade.
Mm. Ja, men då bara erbjöd liksom så här, ja, vi har ett kontor här innanför avspärrningarna, typ, kom hit.
Exakt. Precis. Jag tycker det var så häftigt att se ändå hur folk slöt upp. Jag hade faktiskt inte riktigt trott det.
Nej.
Det känns som allt man säger om svenskar, att vi är så tillbakadragna och håller oss för oss själva. Och så här. Det här kändes bara som att det blev raka motsatsen mot det.
Ja, verkligen. Och liksom många timmar efter också. När liksom, innan tågtrafiken hade kommit igång, men när det inte var akutläge längre, att folk bara, nej, men jag kör folk, jag åker och hämtar och lämnar liksom. Låna min cykel, låna mitt barns cykel.
Verkligen. Och jag skulle ändå ha full förståelse för om man i en sån här, i alla fall i krisläget liksom, att man prioriterar sig själv och sin egen säkerhet, att man inte vågar släppa in någon.
Mm.
För att jag menar, gärningsmannen gick ju lös också.
Ja.
Så att, om folk nu hade varit så här, nej, jag tänker inte ge min portkod till en jävel liksom, så hade jag ändå på något sätt, det hade varit tråkigt, men jag hade förstått det. Det här var så en jävla mycket trevligare reaktion än vad man kunde ha förväntat sig, tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen. Nej, jag blev positivt överraskad, för jag tänker precis som du att det, liksom, det skulle vara en rimlig reaktion också. Att bara så här, nej, 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 jag låser in mig här och min familj.
Precis. Du, ja. Men om man ska vara lite... Jag vet inte, det här är ju någonting som inte jag har känt att jag liksom vill skriva ut i sociala medier eller diskutera, för det känns lite futtigt att börja diskutera de här sakerna. Men mer kan jag ändå göra det, känns det som, för våra lyssnare kommer nog uppskatta det här perspektivet ändå, tänker jag.
Alltså, jag tycker att det är viktigt att man bearbetar vad som... För det är första gången som det hänt på det här sättet. Så när någon som kommenterar på att men förra året hade vi skolattacken på Kronan här i Trollhättan.
Mm.
Och det är också en terrorattack. Folk pratar om att det är den första terrordådet så i Trollhättan, eller i Sverige. Men det är ju en annan typ av terrorhandling ändå.
Absolut.
Det är någonting som vi har sett med ett annat typ av motiv.
Mm.
Vi har sett på andra platser med samma tillvägagångssätt som på andra platser med samma motiv. Och skolskjutningar har man sett på andra ställen också, men det känns som att det oftare är en personlig sak, personlig terror.
Jo.
Det här är någonting som känns mer samordnat på ett helt annat sätt, som gör det lite mer otäckt. Och det hamnar det väldigt nära. Och det är nog viktigt att bearbeta och prata om det.
Mm.
Oavsett, alltså, man kan tänka, men mina åsikter, eller folk kommer tycka att det är konstigt att prata om det på det här sättet, eller så, men det är skitsamma, vi behöver bearbeta det.
Mm. Det, ja. Men,
för er som är nära geografiskt, för oss som är, jag hämtar barn på skolan och åkte hem efter att ha läst de här första rapporterna, blev omkörd av en polisbil, mötte en ambulans och reagerar inte över det.
Mm.
Och det har ju inte någon som helst anknytning, men hade jag läst mer då så hade jag nog kanske också börja tänka, för det gjorde jag sen när jag insåg vad det var som faktiskt hade hänt, när jag kom hem och kunde sätta mig in i nyheterna på ett helt annat sätt.
Mm. Men
hade jag läst det där först hade jag nog reagerat lite annorlunda och mötas av polisbilar och ambulanser på det sättet. Det är ju ingenting som är ovanligt annars.
Nej, nej, absolut, nej. Inte. Men det är konstigt att se sådana platser där man ändå är på ganska ofta.
Mm.
Samtidigt så, jag vet inte varför, men jag tänker också så här, men det är också en plats jag är, alltså, som jag inte är på speciellt ofta. Alltså,
ja, exakt.
Fattar du hur jag tänker? Att det är liksom så här, jag är kanske där ett par gånger i månaden, kan vi säga då, på sin höjd. Men alla andra dagar och alla andra minuter och timmar så är jag ju någon annanstans. Så jag har ändå inte tänkt speciellt mycket så här, oj oj, det kunde varit jag, som jag förstår ändå är en så här vanlig tanke.
Ja.
Ja, nej, alltså jag kände nog inte så så nu att så här, oj, det kunde varit jag. Jag var ju där, för jag såg det var ju många som skrev på internet och sa liksom att jag var där förra veckan, eller jag var där för 2 dagar sedan, det kunde lika gärna varit jag liksom. Mm. Ja. Fast jag är ju typ i Västerort 90% av min tid, så att,
ja. Precis. Man tänker mer alltså de som jobbar där eller de som liksom, ja, jag vet inte. De som precis klarar sig. Jag vet inte om ni har sett den här videon när lastbilen
dundrar
fram.
Ja.
Ja, när folk kastar sig in.
Jag har faktiskt undvikit ganska mycket av den typen av saker.
Ja, jag också verkligen. Det är typ den enda jag sett. Men den ger ju en inblick av hur jävla snabbt den här lastbilen åker och hur den bara mejar fram. Liksom.
Mm.
Om man ser någon tant som först liksom, hon går och haltar lite på gatan och sen så plötsligt så bara ser man och vänder sig upp och verkligen bara springer för allt vad hon är värd. Liksom.
Oh.
Man ser liksom ren panik. Även om det inte var så många som dog här så gissar jag att det är väldigt många som är extremt chockade och traumatiserade.
Nej, jag tycker faktiskt
de
att det
som blev skadade, flera av dem blev ju ganska allvarligt skadade nu.
Ja, precis.
Ligger på intensiven fortfarande.
Men jag tänker på hela den långa färden, för det är ändå en lång färd. Att, alltså, det känns ju som att alltså, man hade ju kunnat ha ihjäl så fruktansvärt mycket mer människor. Eftersom det finns ju knappt någonstans att fly där.
Det är väldigt intressant att du säger det, för att det finns faktiskt en förklaring till det. Och det är ju då Gud som har fixat det.
Men det hade jag kunnat gissa. Fan vad dum jag är.
Ja, du är inte så smart. Men någon som är smart, det är ju den här killen då, som jag har läst en intervju med i tidningen Världen idag. Och det står en del intressanta grejer i den här då. Bland annat så här, jag ska se om jag hittar vad han heter. Jo, Sverigebönens ledare Patrik Sandberg är det. Och han säger bland annat så här då: många jag pratar med säger att det är ett mirakel att inte fler dött. Att köra så långt på Drottninggatan utan att 20 människor dör borde vara en omöjlighet. Och han säger också så här: för ett antal år sedan genomfördes ett attentat precis i närheten, men detta avblåstes och bara gärningsmannen kom till skada. Då upplevde vi det som ett beskydd från Gud.
Jag gjorde det.
Säger Sandberg, som tror att fredagens fruktansvärda tragedi kunde ha slutat betydligt värre. Så att,
men Gud får inte skuld för de som faktiskt dog. De var inte värda att räddas på något sätt.
Nej, men du vet, ingen är ju perfekt. Eller vänta nu, är det inte just det Gud är? Jag vet inte riktigt. Det är väldigt...
Nej, han är inte perfekt, men han är ju allsmäktig. Han kan ju ingripa på precis vad som helst. Ja, men ber man tillräckligt väl så kan han ju hjälpa en med att få lite extra pengar, som man har råd med den där lilla extra glaset vin som man vill ha.
Mm.
Det är ju viktigt för Gud, men däremot alltså, det underliga resonemanget med att ingripa i någonting som man hade kunnat avstyra helt,
ja, jag vet,
är värt så jäkla mycket.
Och vad är det då som gör att Gud kan rädda, ja, men säg 15 pers då, men inte 20?
Mm.
Ja.
Alltså vad är det som gör den skillnaden med de 5 personerna? För att Gud är ju allsmäktig. Gud förstår ju, han har ju en plan, han vet ju allt som ska hända. Men ändå så kan han inte avstyra helt, utan kan avstyra det lite grann.
Mm.
Det.
Alltså om man ska bli den här, alltså om våra olika abrahamiska religionstraditioner egentligen är sprungna ur samma, och det är samma Gud man tillber, mm, så har man några då som utför dåden, som ber till Gud att låta oss lyckas med detta dådet.
Ja.
Och på andra sidan har man liksom folk som ber att låta dem inte lyckas, och säger okej, nej men 50-50 kanske, lägg oss någonstans mitt emellan.
Det är som en förälder med två barn som bara, den ena vill ha pizza, den andra vill ha hamburgare, och bara, gud, vad ska vi göra nu?
Då blir det fisk.
Ja, det är faktiskt
jättemånga fiskar av en.
Det är tur att inte du har några barn, känner jag. Det är ju jättedåligt. Nej, men han säger också så här: Gud vill göra något nytt i Sverige. Han står inte bakom katastrofer som detta. Men han kan skaka om så vi får rätt fokus tillbaka.
Va?
Ja. Mm.
Men vad, hur kan han veta för det första nu att Gud inte står bakom det här?
Ja, det är intressant. Han verkar veta väldigt, väldigt mycket. Som jag inte har hört så många andra säga. Men det är väl för att han har någon slags direktlina där, eftersom han är någon slags bönemästare.
Det är ju en sak för de här terroristerna att hålla sina aktiviteter så att de inte uppmärksammas av, säg, Säpo eller andra sådana instanser. Men en helt annan sak att hålla det dolt för Gud.
Mm.
Så måste ha jobbat ganska väl. Och sen när de väl kapar den här lastbilen, det var då Gud uppfattade. Mm. För att de har dolt det så väl.
Mm.
Och sen gjorde Gud det bästa han kunde för att avstyra det.
Ja, lite seg reaktionsförmåga där bara.
Jag kanske går kring med paraplyer målade med någon särskild färg som gör att Gud inte ser dem.
Mm. Jag tycker det är intressant också, i ingressen till den här artikeln så står det så här: samtidigt uppmanas kristna nu till allvarlig förbön för Sveriges land. Ja, det är tur. Va? Det är bra att ni äger. Det är inte bara någon gammal vanlig liksom halvslapp förbön. Nu är det allvarlig förbön.
Tunga artilleriet.
Precis. Det här är så tramsigt, och jag vet inte om ni läste att jag tror det var Magdalena Graf som var precis i närheten av den här olyckan. Hon klarade sig precis undan den här skenande lastbilen. Okay. Hon sa ju också att hon tackar Gud för att vi lever. Mm. Och jag vill inte liksom blama någon enskild person, för att jag förstår ändå att man, så här, om man är kristen så är det säkert så man tänker.
Mm.
Men det blir ju ett ganska hemskt uttalande för dem som inte klarar sig.
Mm,
alltså exakt. För deras familjer att så här, okej, okay, så du känner dig utvald av Gud att du klarar dig. Mm. De här andra, de bara slängde vi framför lastbilen då, eller?
Mm. Ja, men precis.
Att Gud, liksom att Gud ska ha stått och valt liksom att du, nej, du är 11-åringen, nej, inte du.
Tack så mycket, Gud är god.
Mm, verkligen. Jag vet inte riktigt om det här är någon som man borde hålla på och be till. För jag tycker det känns som en jävligt oskön.
Alltså jag vet vad jag tycker om det.
Ja. Jag tycker det är så intressant bara. Att man kan se ett sånt här terror då ändå bara så här. Fan, tänk vad många Gud räddade ändå. Ja. Det säger ju någonting om hur vriden logiken är. När man är religiös. Och jag tycker också att det blev ju någon slags Pray for Stockholm movement liksom i sociala medier.
Mm.
Och det tycker jag också är så här att nej, nu är det faktiskt inte tid att be. Och jag förstår att det bara är så här, för många är bara en hashtag man slänger in för att så här, nu ska vi tänka på Stockholm, nu ska vi hedra offren, bla bla bla.
Mm.
Men för mig blir det ändå störigt att så här, man botar inte religiösa fanatister med mer religion.
Nej,
det är inte så.
Nej, fast jag kan ändå förstå tanken, man kan inte göra någonting.
Men man, vill
man kan
visa
i varje fall
man...
be. Alltså, nej, men jag tror inte det handlar om att visa nödvändigtvis heller. Jo, om man twittrar om det så är det väl det handlar om. Men det handlar nog om att bearbeta själv på något sätt. Om jag ber om det här så bearbetar jag det på något sätt. Jag gör kanske egentligen inte något, men jag kan inte förhindra det. Jag kan inte bidra till att lindra effekterna av det.
Men det känns ju bara
jag
som
kan
att
göra det här.
Alltså, för jag tror nog att det är nog störst, alltså majoriteten av de som använder den hashtaggen till exempel sitter nog inte hemma och knyter händerna och liksom ber, utan de använder den som att så här, jag visar att jag har sett det här och tycker att det är dumt typ.
Det är ju för sig en poäng.
Ja, men då skulle man skulle lika gärna kunna använda ett annat ord då, menar jag, för att för mig, jag förstår att för många är liksom ordet bön eller pray att det är laddat på massa hopp och så. Men för mig är det bara som att nu låtsas jag att jag gör någonting fast jag inte gör någonting. Och jag tycker att det är helt okej att man bara så här, oj, jag tänker på er i Stockholm. Det tycker jag är helt fine. För det säger ju inte, nu kommer det här ha någon typ av effekt i verkligheten. Utan det här är, som du säger, att det är att man bearbetar någonting, att man visar sina sympatier. Det tycker jag är fint. Men jag förstår inte...
Om man är troende, att sätta sig ner på knäna och knyta händerna och tänka är givetvis helt okej och kanske en bra sak att göra.
Självklart, det är bara det att jag har sett väldigt många som använder den här hashtaggen som inte är troende. Och då, jag fattar inte riktigt varför vi ska dra in det här när vi är i liksom världens mest sekulära land heller.
Mm.
Men det som gör mig glad är ju att det var inte som att folk stannade där och bara pray for Stockholm, okej, fuck you, hej då. Utan folk gick ut och gjorde aktiva handlingar för att hjälpa till i situationen. Så att jag menar, i det här fallet tror jag inte att det hindrade inte någon från att agera. Men det stör mig ändå lite.
Ja, men alltså
att det blev pray for Stockholm.
Använda ett annat ord liksom.
Ja. Love for Stockholm eller någonting.
Ja, men det hade ju varit,
fats
det hade varit perfekt.
For Stockholm.
Ja.
Det, ja. Skitsamma.
Precis.
Det var en petitess i sammanhanget. Men ändå någonting jag tänkte på.
Fast ändå.
Ja. Har ni någonting mer ni vill ta upp kring det här?
Nej. Nej. Det mesta känns ju som att det redan är stött och blött. Liksom fram och
ja,
tillbaka.
Precis. Ja, det var väl därför vi skippade alla detaljer kring vad som har hänt. För det känns totalt... Det är allmän gods redan.
Jag tycker att det är fint att se alla de här bilderna man ser nu i efterhand med blommor på polisbilar.
Ja, verkligen.
Med lejonen, betongsuggorna. Alltså folk har lagt blommor på, kallar de för hjältar, för att de nog faktiskt bidrog till att inte så många skadades ändå.
Verkligen.
Och det tycker jag är fint.
Ja, det...
Men den här uppslutningen, sammanhållningen som visas efteråt tycker jag är värmande. Ändå. Och det på något sätt visar just det här som vi låter inte de här den här taktiken fungera. Vi tänker inte ändra på oss.
Nej.
Jag tänker inte ändra mina värderingar.
Nej.
För att det händer.
Nej, och jag ser inte liksom...
Snarare så blir det liksom tvärtom, och jag tror att ganska många andra håller med i det, att det här stärker liksom lite de värderingar som man har från början.
Precis. Och jag vet inte heller riktigt vad man ska ändra i sin vardag för att inte råka ut för något sånt här. För det kan ju hända var som helst, när som helst. Det är, just när det gäller den här typen av galningar som bara kapar en lastbil och drar iväg. Det, man kan ju aldrig skydda sig mot det. Det är inte som att det bara kan hända på Drottninggatan i Stockholm. Det kan ju verkligen hända var som helst.
Nej. Ja. För de ut, nu vet inte jag om det är sant, men de är utrymda vid typ Mall of Scandinavia eller någonting liknande i alla fall, såg jag.
Och det läste jag. Men det är ju platser där det vistas mycket människor är ju mål.
Ja, och jag menar, alltså
man vistas... gör ju inte ett sånt här attentat där det finns en människa en gång i kvartalet.
Nej.
Man åker inte upp till Bastuträsk och gör någonting. Liksom.
Men platser där det vistas många människor är ju platser där det vistas många människor av en anledning. Det är ju för att man behöver vara där då.
Ja, precis. Ja.
Och så finns det många människor där, vilket också på sätt och vis minskar statistiskt sett risken att man ska råka ut för någonting när man är där.
Mm.
På något sätt, man har en större risk för att man är på platsen, men det är också så pass många människor där att just du skulle råka ut för det.
Mm.
Blir också samtidigt mindre än om du är ensam på någon plats.
Mm.
Ja, det är kanske konstigt sätt att tänka på, men...
Ja, de kanske cancelar.
Men som du sa förut, ni som ändå bor där uppe är väldigt sällan där.
Mm.
Ja, alltså även om man är där... jag tycker väl att jag är där ganska ofta, så är det fortfarande en väldigt liten del av min tid som jag faktiskt är där.
Mm. Jo, för ofta...
Alltså... Ja, de gångerna jag är uppe i Stockholm, alltså man, det är inte så att man hänger där heller.
Nej.
Man går förbi.
Jag tror just den platsen...
Så att vara där på just den platsen, just precis vid det tillfället, det är nog...
Den platsen är väl ganska vanlig att så här, vi ses där. Ja. Alltså det är så här, mötesplats. Så att det är nog en ställe där väldigt många har varit någon gång i alla fall.
Mm. Ja. Men, jo, det är en plats som många känner till. Jag tror att det också bidrar till att det träffar väldigt många.
Mm.
Man har varit där, man känner igen sig, man ser bilderna. Så,
precis.
Så är det är inte en anonym plats.
Nej, och Drottninggatan är ju den där det är allra mest turister. Så att jag menar, har man varit i Stockholm någon gång så har man troligtvis varit på just Drottninggatan.
Mm.
Ja.
Ja, och det är ju typ, Åhléns är ju i princip enda stället jag går och handlar på om jag inte har så targetat in mig på någon specifik butik, för att jag är lat och har lite problem med mycket folk. Så jag är såhär, ja men jag vet på Åhléns, där har de min hudkräm, de har min foundation, de har min tung spatel. Nej, men de har ju liksom... Jag kommer inte på ordet som man rörde grytor med.
Det är absolut inte tungspaten.
Nej, det är det inte. Vi har
slev kanske?
Ja. Slev är det, ja.
Jag tänkte bara så här, vad är du för konstiga doktorslekar som pågår hemma hos dig?
Jag berättar inte om dem offentligt.
Nej.
Äh.
Ja. Nej, men absolut. Och när man såg den här vägen som lastbilen har åkt så är det så här, ja, men där har ju gått hur många gånger som helst och där har man käkat och där har man shoppat och bla bla bla.
Mm.
Men ändå... Det var 4 personer som dog av... Det måste ha varit hur många som helst i omlopp där runt den tiden.
Ja.
Så, jag vet inte. Jag kommer fortsätta mitt liv precis som innan i alla fall.
Mm, det är samma här.
Jag läste
en grej om Malmö förresten på samma på här. De funderar på att skydda Stora och Lilla torg.
Okej.
Med uppföljbara pyloner som man ser utanför slott och sånt där. Men man kan fälla ner dem i backen för att släppa in och sen fälla upp dem. Då, som ska de pratar om att möjligen sätta dit för att kunna förhindra den här typen av attacker.
Okay.
För den här typen av attack får jag reagera lite på sätt och vis. Att det verkar ha blivit populärt om man säger så. Det är ganska lätt kanske att komma över ett stort tungt fordon och köra in någonstans där det finns många människor.
Mm.
Förhållandevis mot att tillverka sprängämnen eller vad nu är.
Ja, precis.
Så att det... Man tänker sig nog det att det finns nog stor risk att sånt här kan hända igen. Och en sån typ av åtgärd kan ju faktiskt vara någonting. Jag vet inte om den ska vara att det är uppfällt under de tiderna där man bara ska gå när det inte får vara biltrafik där.
Mm.
Eller om det är någonting som ska kunna triggas att fällas upp, det vet jag inte. Men
okay.
En lösning i varje fall. Inte en lösning, men ett typ av motmedel mot den här typen av attacker.
Mm, och de tar ju mycket mindre plats. Och, alltså man ser ju knappt sådana där de står.
Nej.
Mindre plats än sådana här stora betongsuggor. Och har ju bättre
motmedel. Och de är väl lätt att ta bort.
Mm.
Ja.
Men jag tror inte man kan bygga bort den här typen av...
Nej, det kan man inte.
Det kan man inte göra, men man kanske kan... möjligen minska effekten, eller i alla fall styra bort från de platserna som är mest troliga att en sån här typ av attack skulle få stor inverkan. Ja. De platserna där det finns väldigt många människor.
Ja.
Hade det varit fasta saker, de här lejonen då,
mm.
så kanske bilen kanske hade stoppats tidigare eller kanske hade i varje fall minskat hastigheten ännu mer.
Mm. Eller så kanske han hade kört någon annanstans på.
Ja, men då kanske inte varit lika många, det kanske inte haft samma effekt.
Eller så hade jag vet inte, jag säger på något annat sätt att alltså jag vet inte, ja, kör runt en golfbil med AK-47 eller någonting.
Precis, ja. Jag menar det finns ju vapen, det finns sprängämnen, det finns massa olika.
Mm.
Så att bara just den här typen av attack har vi sett en del.
Precis, men det är, ja, vi får väl se vad nästa grej blir. Det ja. Lär ju inte vara det sista liksom.
Nej.
Jag tycker vi ska gå vidare nu. Och
ja, bra.
Marion, du ville prata om en väldigt aktuell nyhet som du har hittat. Vi har ja, pratat om nyheter så. I det här programmet och mm. du tog med en nyhet kan man säga.
Det gjorde jag. Den är väl bara strax över 30 år gammal. Nej, jag tänkte så här, men fan, jag måste hitta någonting att ta med mig. Och satt och liksom läste, försökte kolla efter liksom aktuella datum, andliga datum etc. Och hittade ingenting och ingenting kändes tillräckligt kul. Men jag sitter ju ibland och bläddrar i mina UFO-aktuellt. Och bara för att det är mysigt. Liksom. Klaus Svahn är ju lite
ja, men det är som jag... ja.
Förlåt, vad ska jag säga?
En ding-ding värld är ju sånt där som man ibland bara plockar fram och läser bara för att...
Ja, det är helt
av samma anledning, tror jag.
Alltså.
Ja.
UFO-aktuellt är ju kanske lite mer upp kvack Erlind, liksom, i och med att de lämnar typ allting öppet. Säger extremt sällan att nu var det ett UFO, om de ens någonsin har gjort det. Det är mer så här, nej, det här var ett ljusfenomen som går att förklara, bla bla bla, moln, regn, whatever.
Men det är väl det som är så roligt med UFO och Sverige eller vad de heter, att det känns som att folk går med där för att de vill tro att allt de ser är någonting crazy och blir så jävla besvikna direkt när de bara kolla vad jag har sett, så förväntar de sig att någon bara herregud, det är någon från en annan planet, och så är det bara så här, nej, det där är en väderballong som den där ljuset reflekteras mot. Man bara, jaha, vad fan? Men det är det jag skulle tro så... på UFO:n här, va?
Exakt, folk blir besvikna. Liksom. Men det är det som ändå är så fint, att det är så här, hoppet finns alltid kvar. Det är liksom I want to believe.
Ja.
För att du säger, ja, nej, men vi kan inte förklara det här, vi hittar ingen rimlig förklaring. Så att det kan ju vara ett UFO. Men vi har inga bevis. Liksom. Det är väl lite därför jag verkligen är förälskad i dem. Och det var där jag lärde mig när jag var liten. För i Ding Ding Värld, där är ju allting sant. Alltså, UFO-aktuellt lutar ju mot att det är ju det som vore det härliga, men vi kan inte bevisa något. Men jag tänkte bara först dra några rubriker ifrån... händelser som är inrapporterade från allmänheten som heter Rapportcentralen noterar.
Jag gillar det redan. Okay. Ja.
Och med världens häftigaste typsnitt också. Men nu får ni höra den första. Flygande råglimpa över åsarna. Det är alltså en beskrivning på en typ av UFO.
Någon arg bagare som har börjat veva.
Vi har äggformat UFO. Vi har jättesigarrer över Halmstad.
Oh, jävlar.
Hattformat UFO utanför Kalmar. Så jag tänker, alltså min spontana tanke när jag satt och läste igenom bara såg de här fyra rubrikerna var ju så här. Alltså är det typ, jag tänker mig att marsianerna då är typ en matglad direktörstyp från en pilsnerfilm med cigarr och hatt, råglimpa med ägg.
Som åker runt i liksom beståndsdelar och sen så när den landar så bara sätts det här ihop till en person. Liksom. Ja, jag gillar det.
Ja, så det är en, bra
det är en stark teori tycker jag.
Mm. Lika stark som någon.
På tal om... Ja, På tal om UFOn så har ni hört Lindemann, alltså Tages Lindemann, en UFO-forskare, nej UFO-fanatiker på något sätt i varje fall. Mm. Hysteriskt bra. Alltså det är en av de bästa Lindemann.
Jag kommer inte ihåg den. Jag har ju hört alla Lindemann, men jag minns inte den här.
Kolla upp den och lyssna på den. Jag tänker inte sänka mig till den nivån och förstöra Lindemann genom att försöka återberätta någonting utav det. Det är briljant.
Ja, det brukar sällan bli bra när man ska förklara en typ sketch eller
något. Leta upp det. Det finns på Spotify eller på sig, det vet jag inte, men på Google Play.
Jo då, vi slänger in en länk.
Det är fan grymt.
Jag letar upp den. Mm.
Ja, vill ni höra den artikeln där som jag...
Ja, just det.
Ja, men jag bara försöker dra lite kort. Så den här har ju rubriken Otroligt men sant.
Det känns som en ding ding värld rubrik.
Ja, det är exakt en ding ding värld. Och det omkullkastar ju allting jag sa tidigare om att de inte säger att det är sant. Men de säger väl att det är otroligt men sant att det här har hänt, men det behöver inte vara ett UFO, tänker jag.
Aha, okej.
Okay. Tolkar positivt.
Ja, just det. Liksom. Mm.
Miniatyr UFO lekte med pojke mitt i Stockholm. Och det här var runt jul 1982. Så var en kvinna som heter Margareta Aldrin från Ängelholm tillsammans med sin väninna Karin Hedén och deras söner i Stockholm. Skulle julhandla lite. Och runt 3-tiden på eftermiddagen när det var Stureplan så såg de hur Margaretas son lekte ta fatt med ett litet lysande föremål som flög omkring på ungefär 1 decimeters höjd ovanför gågatan. Så här, runt pojken liksom. Och de blev väldigt rädda. De avlägsnade sig chockat ifrån platsen. De misstänkte direkt att det var någon typ av laser. Jag vet inte om det var någon hype kring det på tidigt 80-tal, kanske det var. Så de ringde till Tekniska högskolan för att få svar. Det verkade som att den de pratade med där blev irriterad och la på. Och det kan jag tänka mig. De verkar ju ha så här säkra med bälte och hängslen, och så hörde de av sig till UFO Aktuellt också, som skrev den här artikeln. Och den avslutas med citatet: "Finns det någon rubbad individ i centrala Stockholm som leker med laserutrustning på ett farligt och kanske oansvarigt sätt? Eller var den lilla ljuskulan något helt annat, långt utanför våra fysiska kunskaper?"
Det är de två alternativen alltså.
Yep. Och sen så har de en liten dementi i nästa nummer.
Okay.
Nu plockade jag fram dem kronologiskt och läste. Miniatyr-UFOt i Stockholm var förmodligen en laser. Och det här är ju också då ett helt citat. "Efter omfattande utredningar av vittnena och UFO-Sverige tog det gåta nu vara löst. Det var med största sannolikhet en laser som åstadkom fenomenet. Något som vi gissningsvis antydde redan i första artikeln." Nu är det jag själv som säger att något som vi gissningsvis antydde.
Det är verkligen hängslen och...
Absolut, ja. "Den typ av laser det här kan vara fråga om är dock helt ofanlig. Enligt professor Jens Tellefsen vid Tekniska högskolan i Stockholm." Då har alltså UFO Aktuellt ringt till dem också och fått lite bättre svar. Och de är ju vänliga sen och säger: "Som var till stor hjälp vid utredningsarbetet. UFO Sverige tackar för den tekniska assistansen och kan samtidigt ge plats för den här funderingen. Håller lågeffektslasen på att bli den nya innegrejen hos tekniskt intresserade med skämtlynne?"
Mm. Det gör det ju. Fan, det var lite före sin tid. Jag menar, fan vad stor laserpekare blev sen.
Ja, men verkligen. Det är ju Benny här liksom.
Verkligen, det är det faktiskt. De borde ha någon egen sån spalt. Vi siar in i framtiden.
Ja.
Bara det att deras grejer kommer stämma lite oftare än vad Bennys grejer stämmer.
Sannolikt.
Ja, bra grej.
Mm, ny och aktuell framförallt.
Det är inte det som är viktigt.
Men roligt.
Ja, precis. Det var
kanske kul att avsluta med något trevligt efter sån här alla hemsk...
Ja, precis. Mm. Terrorgrej.
Faktiskt, det är okej att skratta också.
Mm, det är det. Har vi en insändare?
Ja, vi har ett svar på den som vi tog upp för en vecka sedan här om att använda signatur när man skriver insändare.
Mm.
Som skriver så här: "Jag vågar inte ha mitt namn på insändarsidan idag. Jag har en familj att tänka på." Mm-hmm. "Förr i tiden kunde vi säga och skriva vad vi ville, men det kan vi inte idag. Vi har rätt att få yttra oss fritt i Sverige, men det går inte idag. Säger någon Jimmy Åkesson så är den personen rasist. Säger någon Fredrik Reinfeldt är det ingen som säger något om det. Fredrik Reinfeldt förstörde mitt liv när han var statsminister. Men det får inte jag säga. Jag vågar inte ha mitt namn på insändarsidan idag. Jag har en familj att tänka på.
Ja, okej. Okay. Så om man säger Jimmy Åkesson, då är man rasist.
Men jag har gjort det jättemånga gånger.
Jag har också gjort det, jag har aldrig blivit
rasist. Jag sa det nyss.
Ja, du är väl snarare rasist. Men, nej, skojar.
Men,
nej, det är väldigt konstigt. Om, alltså, det är klart att han kan säga, om han tycker att Fredrik Reinfeldt förstörde hans liv när han var statsminister, det är klart att han kan säga det.
Han gjorde ju
argument,
det.
Ja, och jag menar, har han argument för sin sak, typ att så här, ja, jag blev utförsäkrad på grund av den här hårda politiken, bla bla bla. Det är väl klart att han kan säga, eller hon kan säga det.
Klart. Det.
Det är väl ingen som skulle, sen skulle väl kanske inte alla hålla med, utan tycka att ja, men den här politiken är bra på,
men det är väl lite det här, alltså, som vi återkommer till ibland, att
det är
yttrandefriheten är inte samma sak som att inte få bli motsagd.
Nej,
du får säga precis vad du vill. Du får ha vilka åsikter du får. Men du får räkna med att de andra kanske inte delar de åsikterna. De kanske säger ifrån om de inte håller med. Det är inte samma sak som att du inte får uttrycka dina åsikter.
Nej,
men däremot när du säger på det här sättet, så gör du någonting som är väldigt fult.
Det är ju typiskt att man inte ska kunna säga rasistiska grejer utan att bli kallad rasist.
Det är... Jag tycker det är skitsnålt av folk.
Precis.
Ja, det är hemskt vilket samhälle vi har fått.
För det är oftast, jag tror inte att det är så att man blir kallad rasist för att man nämner Jimmy Åkesson. Jag tror att det är de andra sakerna som man nämner i kontexten när man nämner Jimmy Åkesson.
Precis, det är mer när man säger så här, Jimmy Åkesson är lite för mesig. Jag skulle tycka att vi ska göra så här och så här istället. Ja, då kan folk...
Man får fan inte nämna Jimmy Åkesson. Alltså då...
Ja... Ja, med det här tramset så förstår jag faktiskt att man inte vill skriva ut sitt namn faktiskt.
Nej, precis. J-E-M-L kan ju göra något annat, tycker jag. Ja. Det här,
jag sätter mina bästa hacksors på att ta reda på vem det är så de kan.
Gött.
Ja, men då tycker jag att vi är klara för idag. Vad säger ni?
Ja, ja det tycker jag med.
Då säger vi...
Ska jag gå hem och gå hem när jag är hemma? Ja, jag ska gå hem och vila min hals.
Ja. Okej, du går hem. Marion, du går till Twitter, antar jag.
Nej, jag går till mitt Xbox.
Ja, okej.
Utan paus emellan.
Före detta låda.
Ja.
Precis. Men då säger vi hej då från Frida.
Hej då från Henrik.
Hej då från Marion.
Hej då.
Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.